Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för
förvaltarna. Har bränt sig på flera spelbolag.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Svensken Carl Pay tar sin smartphone OnePlus till USA.
Här på Wall Street har Spotify precis noterats.
Kommer Amazon göra en storskalig lansering av Amazon.se i Sverige i år? Ja, det är mycket som tyder på det, även om inget är säkert. Vi har snackat med Pricerunners vd Niklas Storåkers som har följt den här frågan i många år.
Hur påverkas techbolagens noteringsplaner av coronakrisen? Och vad händer när Elon Musk trotsar förbudet och öppnar Teslas fabrik i Fremont, Kalifornien? Stor politik med höga insatser och höga tongångar.
Jag heter Johannes Karlsson och du som är på plats i studion heter Jonas Leonhuvud. Vi är bägge reportrar på DI Digital och du där hemma lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
Digitalpodden sponsras den här veckan av Trustly, ett fintechbolag som utvecklar och säljer betallösningar med målet att göra direktbanksbetalningar smidiga och enkla för alla. Man gör det genom att koppla ihop kunder och handlare via bankkontot, navet i människors ekonomi. All right, vad tror du Johannes? Kommer Amazon.se slå upp portarna i Sverige i år?
Ja, det är ju rätt mycket som tyder på det i alla fall. Och vi har ju pratat med Pricerunners vd Niklas Storåkers där som spår att Amazon.se öppnar innan Black Friday i slutet av november i år. Jag litar på honom och jag litar på de indikationer som har kommit fram här. Så min gissning är väl ja, men inget är helt säkert. Och som journalister så riskerar vi att se lite fåniga ut när vi tröskar oss igenom alla indicier och rykten om och om igen i flera år. Det här är ju inget nytt, olika indikationer om Amazons vara eller inte vara i Sverige.
Mm, så är det ju. Jag har känt mig fånig ganska många år nu. Samtidigt ska det ju sägas att under tiden vi har rapporterat om Amazons intåg i Sverige så har de ju faktiskt ökat sin närvaro i vårt land utan att för den delen ha ett Amazon.se. Amazon.se finns ju nu men det dirigeras ju vidare till tyska Amazon.de. Men i fjol skrev vi att Amazon redan säljer varor och tjänster för över 1 miljard kronor till privatpersoner i Sverige. Trots att man inte öppnat sin egen butik här då. Det hävdar i alla fall två av Sveriges främsta investerare i e-handelsbolag och jag tror att siffror har kommit ut som backar upp det där ungefär sedan dess. Och det här är alltså en omsättning då utöver Amazon Web Services som vi skriver om ibland, Amazons molntjänst som de alltid bedyrar det helt separat från allt det andra. Man har ju lanserat till exempel sitt ljudboksbolag Audible i Sverige med svenskproducerade poddar. Så det är ju som en datapunkt i utrullningen som har skett.
Precis, och vi har ju snackat då med Niklas Storåkers och jag ser fram emot att höra den intervjun här lite senare. Men först ska vi bara riva av den här listan av alla färska indicier. Och vi kan väl läsa varannan punkt att säga ur din faktaruta, Jonas, i den artikel vi redan har publicerat.
All right, vi gör lite David Letterman-stil på det hela då. Sex tecken på att Amazon.se lanserar i Sverige i år. Nummer 6. Amazon rekryterar sedan länge svenska översättare och svenska medarbetare. Det framgår bland annat av bolagets egen jobbsajt.
Och nummer 5. Amazon gör som Klarna och lanserar en köp först, betala senare lösning i bland annat Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Vi har ju såna här ljudeffektsknappar här i studion. Jag trycker på en ljudeffektsknapp. Nummer 4. Amazon erbjuder även hemleveranser i Sverige. Enligt Amazons egen webbsida ska man leverera artiklar som säljs av eller via Amazon till svenska hem fram till juni 2020.
Och nummer tre på listan. Det ryktas om att Amazon är nära en etablering av ett e-handelslager i Eskilstuna. Där ju AVS, deras molntjänstebolag, redan har en serverhall. Amazons tyska logistikpartner Kuehne Nagel, med reservation för uttalet där, söker sedan några veckor tillbaka en platschef då som ska sätta upp en stor verksamhet där. Det har branschsajten Dagens Logistik skrivit om.
Nummer två. Amazon registrerade en svensk filial hos Bolagsverket den 27 februari i år. Den ska ägna sig åt upphandling och distribution av produkter och tjänster via webbsidan amazon.se enligt dokument från Bolagsverket. Breakit var först med att rapportera om det här.
Ja, det var långt skratt där. Och det sista beviset då. Amazon har ju, som vi var inne på, redan lanserat andra tjänster i Sverige, då till exempel ljudbokstjänsten Audible. Och konkurrensen från Google Home och Netflix gör ju att de kanske bör vilja lansera den röststyrda högtalaren Echo och tv-satsningen Prime Video på bred front även i Sverige. Men okej, Jonas, nu vill jag höra den här intervjun med Pricerunners vd som vi har nämnt.
Without further ado då, intervjun med Pricerunners vd Niklas Storåkers om när Amazon eventuellt lanserar i Sverige. Hallå Niklas. När kommer Amazon.se till Sverige? När öppnar man upp portarna, tror du?
Jag tror att det sker i år, 2020. Och skulle jag vara dem så skulle jag göra det ganska god tid för Black Friday i november. Men det är klart, det här är ju lite som Palmeutredningen. Den har pågått i decennier och det är massa indicier. Men det finns ju inga riktiga hårda bevis på att man faktiskt kommer då. Men precis som Palmeutredningen så väntar man ändå sig en upplösning i år. Amazon.se faktiskt lanseras.
All right, du väntar dig en upplösning på Palmemordet alltså.
Ja, de har ju lovat det nästan. Och på samma sätt så den här dramatiken kring de målen kring, eller dimman kring Amazon, ja, som har legat tät länge, så tror jag nog att den här dimman kommer skingras.
Det har ju hänt tidigare med Amazon att de har varit nära att lansera i Sverige och sen ändrat sig.
Ja, det skulle jag vilja säga. Man köpte ju den svenska domänen för 3 år sedan och den behöver man inte ha användning av om man faktiskt inte ska lansera i Sverige. Sen ska man komma ihåg att Sverige är en väldigt liten marknad för dem. Det skulle vara den minsta marknad man har gått in i Sverige. Tidigare har man gått in i länder som Nederländerna, de har i alla fall 20 miljoner invånare. Men inte så mycket mindre länder än så. Sverige har ungefär 10 miljoner invånare, dessutom ett stort land. Så det är inte så logistiskt enkelt att ge sig in i Sverige.
Mm. Vad tycker du tyder på att det här ska ske i år då?
Ja, som sagt, det är ju ganska många indicier. Jag tycker att det viktigaste är väl att man rekryterar då marknadspersonal som ju ska, eller håller på att rekrytera marknadspersonal som ska hålla på specifikt med e-handel, med lokaliserat i Stockholm. Det är väl en viktig indicie. Vi har talat med flera e-handlare som blir kontaktade av Amazon, där de har i de samtalen sagt att man har planer på att lansera Amazon.se under året. Man har haft svenska översättare på plats inom Amazon i ganska bra tag nu för att hålla på med översättningar inom e-handel.
Ja, men alltså apropå Palmeutredningen, du har ju privatspanat lite själv i den här frågan, eller hur? Du har väl varit ute i Eskilstuna där och snackat med folk. Amazon har ju sedan länge Amazon Web Services i Eskilstuna och tesen är då att de kanske skulle öppna något slags satellitlager där. Och sen skeppa varor från Tyskland och Polen och ha de mellanlandandes där då i Eskilstuna för att gå ut sen till svenska kunder. Vad tror du om den tesen och vad har du lärt dig under dina besök?
Ja, det kan mycket mer vara så. Det passar ganska bra i Eskilstuna. Där finns både tåg, faktiskt en liten flygplats där och det är väldigt nära motorvägen rakt in till Stockholm. Det är ett stort logistikcenter som projekteras. Amazon finns redan där. Men vi snackar med grävmaskinister där ute och med annan logistikpersonal där ute. Och många tror att Amazon kommer dit, men det är ingen som riktigt vet eller som säger det rakt ut i alla fall. Så att det schaktas och markbereds där ute rätt ordentligt, och om det är på Amazon eller inte, det får vi se.
Niklas, att du är så engagerad i den här frågan, är det för att du är vd på Pricerunner, eller har du någon liksom privat fascination för Amazon?
Nej, men det är ju naturligtvis inom e-handel, och Amazon har ju varit ett riktigt hjärnspöke inom e-handel, svensk e-handel, under många år. Alltså, och det finns de här illusionerna att om Amazon kommer, då blir det jättetufft och de kommer ta 30% av marknaden. Men det finns ingen anledning alls att tro det. Utan tittar man på de marknader som Amazon har gått in de senaste 10 åren, så har de i typfallet tagit ett par procent, kanske upp 10% av marknaden på sin höjd. Jag tror å andra sidan att det kan vara positivt, att det kommer få en större e-handelsmarknad. De som kommer att få det tuffare, det är ju fysiska butiker som redan idag har det tufft.
Mm, precis, och coronakrisen har ju inte hjälpt dem så mycket. Vilka e-handlare kommer att klara en konkurrens från Amazon i Sverige? Vilka typer av e-handlare och vilka kommer att ha det svårt?
Nej, men så här, alltså det är inte så att Amazon kommer komma med några nya populära produkter. Alltså alla populära produkter finns ju naturligtvis redan i Sverige. Däremot kommer Amazon, om de öppnar upp sitt enorma europeiska utbud, ungefär 300-400 miljoner priser på produkter, så är det klart att det är en lång svans av produkter och ett annat bredd utbud som Amazon erbjuder. De som kommer klara av det är ju klart naturligtvis de stora e-handlarna kommer ju kunna ställa krav på sina tillverkare och sina leverantörer att ge dem bättre priser så att man kan konkurrera med Amazon. Det är något lite mindre e-handlare som kanske inte är specialiserade utan som har arbetat på bredden kommer ju få lite tuffare. Och framförallt så kommer ju det här vara ett steg framåt där fysisk handel får det svårare.
Du är vd för Pricerunner, en av de stora prisjämförelsesajterna i norra Europa kan man väl säga. Va? För ni är rätt stora i Tyskland där Amazon har varit stora länge, länge, länge. Så att jag antar att du har liksom följt dem ur det perspektivet också. Hur påverkas Pricerunner av det här och hur påverkas i slutändan konsumenterna av det här?
Ja, man kan säga att Pricerunner är framförallt stor. Vi har verksamhet i Tyskland, men framförallt stora i Storbritannien, och där är Amazon också, både i Tyskland och i Storbritannien. Och det finns ju alltså prisjämförelsesajter, shopping jämförelsesajter som existerar alldeles utmärkt med, samexisterar med Amazon. Så att för oss handlar det bara om att vara bättre. Så att vi känner oss ganska komfortabla i det, och det här är ett ekosystem där alla samspelar, och jag tror att det är positivt för oss såväl som för alla andra dedikerade, ambitiösa aktörer inom e-handel, att e-handeln växer. Konkurrens är alltid bra, men det ställer ju nya krav naturligtvis.
Mm. Och för konsumenter då? Det blir billigare produkter och hemleverans blir standard, eller? Det verkar ju vara så i länder där Amazon finns.
Jag tror att det kommer kunna vara, du kommer se en viss prispress, definitivt. Och det kan man ju säga är bra för konsumenter. Du kommer ha ett större sortiment av produkter. Men vad gäller bekvämligheten så tror jag, och det här är ju lite Amazons adelsmärke i USA, att man är liksom där Amazon Prime och liksom du ser Amazons bilar som levererar hem och så. Där tror jag Amazon står sig ganska slätt mot svenska e-handlare. För svenska e-handlare har redan hemleverans. Det har i stort sett one click buy de flesta stora e-handlare idag via de smidiga betallösningar som finns.
Sista frågan då. Amazon Prime var du inne på. I USA så är ju Amazon stora inte bara på att sälja produkter via sin nätsajt, utan de är även stora inom de utmanar Netflix inom TV med Prime Video. De utmanar ljud, de är störst på ljudböcker med Audible som ju finns i Sverige men inte så stora här ännu. Och sen så har de det här röststyrda högtalaren Echo då med Alexa AI som ju är en konkurrent till Google Home. Google Home finns i Sverige men Echo finns inte i Sverige ännu. När tror du att Amazon har hela sin flora på plats och kan börja erbjuda såna här grupprabatter på allting till Prime-kunder i Sverige. Hur många år bort kan det vara?
Men jag tror så här, att erbjuda Amazon Prime som tjänst i Sverige, det kan nog komma ganska snart. Men att erbjuda det som tjänst som är, adderar värde för e-handel, det tror jag är faktiskt betydligt svårare. För i USA så har du inte både same day delivery, du har two hour delivery i många stora amerikanska städer. Det tror jag inte vi kommer att se på lång tid i Sverige. Det är säkert deras ambition när de kommer hit. Att man, innan man ser det här som ett väl fungerande liksom, e-handelssystem i Sverige, det tror jag kommer att dröja lång tid, om det överhuvudtaget sker, ska jag säga. För det är skillnad att vara först ute i den amerikanska marknaden för exakt 26 år sedan när man lanserade i USA, eller för 22 år sedan i Storbritannien, jämfört med att lansera år 2020 i Sverige.
Hur säker är du på att det blir en lansering i år, Niklas? 100%, 90%, vad skulle du säga?
Nej, men jag är absolut inte 100%, det borde du liksom larvet att säga, för att jag kan mycket väl ha fel, jag sticker ut hakan naturligtvis lite, men jag säger chansen är en bra bit över 50% att de lanserar i år. Sen får vi se hur det blir, jag kanske har fel, men det här är min bedömning och jag tycker det finns goda skäl
för. Tack så mycket för att du var med i Digitalpodden, Niklas Storåkers, vd för Pricerunner.
Tack så mycket.
Digitalpodden sponsras den här veckan av Trustly, som vår kollega Henrik Ek fick språka lite mer här om veckan.
Då hälsar vi Carl Samuelsson välkommen. Tack så mycket för att du är med oss.
Tack så mycket.
Vi på Digital har rapporterat väldigt mycket om det här växande problemet med konsumtionslån. Och även då i samband med det, regeringens försök att stävja det här med sitt tillägg då i betaltjänstlagen. Och det känns som att, kan inte du börja med att bara berätta lite bakgrund om det här?
Självklart. Det regeringen har sett ett problem i att konsumtionslånen i Sverige ökar som en del av den totala skuldbördan som hushållen har och uppgår i dagsläget till 18% av den totala skuldbördan. Så då lade man fram ett förslag som förväntas minska den här konsumtionslånen som riksdagen nu har antagit, och den 1 juli trädde den här nya lagändringarna i kraft.
Okej, och vad innebär då den här lagen egentligen?
Ja, det lagen är tänkt att åstadkomma att ge en transparens kring när en konsument ska finansiera ett köp online med lånade pengar eller mot kredit. Så det är alltså inte fråga om ett kreditförbud, men det handlar om att ett betalningsalternativ som innebär att en konsument då gör en köp mot kredit, det kan inte vara högst upp i en kassa eller en checkout där man väljer vilket betalningsalternativ man vill betala med. Och det får heller inte vara förvalt. Så att det som kommer hända är att ett betalningsalternativ som innebär att man betalar med pengar man har kommer ligga högst upp. Och det kan till exempel vara betalning med debitkort eller en banköverföring. Medan ett alternativ som är kredit, till exempel fakturabetalningar, det kan inte ligga högst upp och får heller inte vara förvalt.
Okej. Ni på Trustly, ni verkar ju i den här världen. Hur ser ni på det här?
Ja, vi på Trustly ser alltid positivt på den här typen av initiativ när konsumenter får en möjlighet att på ett transparent sätt ta ställning till sin ekonomi och hur de vill spendera. Och Trustly specifikt, vår betallösning är ju inte heller en kreditlösning utan en direktbetalningsmetod. Så det kommer ju innebära att vår betallösning kanske kommer hamna lite högre upp i kassan jämfört med hur det ser ut idag.
Väldigt intressant ämne det här. Vi på D-Digital kommer fortsätta bevaka det, var så säker. Vill man veta mer just nu så kan man också surfa in på trustly.com och läsa mer om det här. Tack så mycket för att du var med oss, Carl.
Tack så mycket.
Ja, Jonas, vi publicerade ju en artikel som du har skrivit här i veckan med rubriken "Trots krisen, många techbolag blickar mot börsen". Och ni som är nyfikna ska ju såklart läsa den. Men helt kort, vad händer egentligen med technoteringarna i år i spåren av coronaviruset?
Antalet noteringar väntas ju då minska. Så var det faktiskt redan innan krisen, om man ska tro analyshuset Redeye i alla fall, som har skrivit en stor rapport, gedigen rapport om det här. Under 2018 noterades 39 techbolag i Norden. I fjol hade antalet minskat till 28. Och under de första månaderna här 2020 så har det rört sig om liksom en handfull techbolag, lite beroende på hur man räknar. Tidigare var det ju ett problem då att onoterade techbolag hade så höga värderingar, att börsen hade gått upp så mycket. Och liksom många av noteringarna under 2019 gick dåligt. Bara hälften av dem gav positiv avkastning faktiskt. Så att det var lite trögare då redan innan coronaviruset. Och sen kom coronaviruset och ställde till det ännu mer.
Mm. Men vi har ändå rapporterat om att vissa techbolag faktiskt gynnas av den här krisen också. Ett klockrent exempel på det är ju norska Pexip som jobbar inom den glödheta marknaden för videokonferenser. Småsparare har ju kunnat teckna aktier i den noteringen fram till igår, då tisdag, och noteringen väntas ske imorgon, torsdag den 14 maj, om allt går enligt plan. Och då sker ju den på Oslobörsen då. Det är ju ett norskt bolag, men lite intressant för oss svenskar också i och med att det svenska bolaget TIN Fonder är en av fyra huvudinvesterare i den här börsnoteringen. De gör även en ny emission då. Och förhoppningen är att de ska nå en värdering på 5,7 miljarder kronor. Och det är faktiskt den största noteringen någonsin för ett mjukvarubolag i Norden.
Ja, en hög värdering låter det som, men vem vet liksom. Videokonferenser har ju fullkomligt exploderat i coronakrisen. Vi intervjuade ju i en tidigare podd Google Meet, en av Google Meet upphovsmännen. Lyssna gärna på den, Serge. Mycket av den utvecklingen har ju skett i Stockholm, på Googles kontor i Stockholm. Pexip då, de omsatte 351 miljoner svenska kronor under 2019 och noterade ett resultat på 72 miljoner kronor. De hade en fin EBITDA-marginal på 21%, så att ett sunt och bra techbolag med en värdering som eventuellt innehåller en slags coronapremie. Vi får se hur det går för det här bolaget, det ska bli intressant att följa.
Mm, ett ganska högt PE-tal där ändå för de som gillar att...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Analysera aktier på det sättet. Men om vi går vidare, du listar ju en massa andra bolag också. Ska vi liksom kolla lite på den här listan och säga om noteringarna, våra spaningar om de här kandidaterna?
Ja, vi freestylar lite grann kring listan. Det är alltså en lista över techbolag som på olika sätt har indikerat att en notering är ett troligt framtidsscenario, om än inte 100% säkert då. Första bolaget på listan är ju Klarna. Du har ju skrivit en hel del om det bolaget, Johannes. Vad tror du?
Mm, ja, Klarna är ju väldigt spännande i och med att de är väldigt högt värderade även utanför börsen. Den senaste värderingen uppgår ju till 50 miljarder kronor då i den privata miljön. Och det senaste vi hörde var väl att Klarna förbereder sig för en börsnotering i USA inom kanske ett eller två år. De här diskussionerna intensifierades ju vid årsskiftet innan corona. Men Sebastian Siemiatkowski, han blev ju intervjuad av våra kollegor på The Weekend för inte allt för länge sedan, och då lät det på honom som att det fortfarande var en möjlighet att det kunde ske en börsnotering inom några år om marknaden så att säga stabiliserades och tillät det. Så att jag är väl rätt säker på att Klarna kommer vara ett börsnoterat bolag inom några år. De har så pass gamla investerare så att säga som nu funderar på att få avkastning på den här investeringen. De har ju funnits i mer än 15 år nu, så att jag skulle tro att Klarna är ett bolag på börsen inom några år.
Mm, och det som talar emot, tycker jag, är väl att coronakrisen gör att deras kreditförluster ökar väldigt mycket. De sysslar ju väldigt mycket med konsumtionslån. Vad tror du om det? Kommer det att sakta ner planerna?
Mm. Ja, det är väl ingen omöjlighet att kreditförlusterna kommer öka för Klarna och andra bolag som jobbar med krediter inom alla branscher framöver, om så att säga makroekonomin försämras och fler människor blir arbetslösa. De satsar ju väldigt mycket i USA nu på att växa, och USA är ju det land som kanske har drabbats allra hårdast hittills i alla fall vad gäller just arbetslöshet. Det var väl 33,5 miljon nya arbetslösa de senaste 7 veckorna här enligt den senaste statistiken, så att såklart såklart, det är ett orosmoln och då gäller det ju för Klarna att de liksom ser till att deras kreditprövningar är tillräckligt bra och att deras processer finns på plats så att de kan parera och då neka personer som eventuellt skulle kunna få problem att betala tillbaka sina fakturor. Så att det ställer ganska höga krav på dem. Vi får väl se hur det utvecklas, men det är ett bra inspel i det här, Jonas.
Mm. Ett annat bolag på listan som du har skrivit en hel del om är Truecaller. Den här telefonboken på nätet som är stora i Indien och på senaste har blivit liksom allt mer av ett fintechbolag. Vad tror du? Blir det någon börsnotering av Truecaller i snar framtid?
Ja, alltså Truecallers ledning gick ut här också strax innan coronavirusets utbrott och berättade då att de siktade på en notering vid år 2022, alltså ganska lång tidsram, och de la även in den brasklappen att de skulle vara redo för börsen 2022, så det var inte alls säkert att det skulle bli notering då heller. Men jag skulle tro att det är lite samma sak som för Klarna här, att det är ett relativt gammalt techbolag, om man får använda det språkbruket. De har väl 10-15 år på nacken också. Likadant där finns många stora riskkapitalbolag på ägarlistan som snart kanske kommer vilja ha avkastning på sitt kapital. Så vi får se. Det är spännande som du var inne på. De har ju lanserat lite så här lånetjänster och sånt i Indien där de är väldigt stora. Det är en marknad som inte alls har kommit lika långt vad gäller liksom krediter och lån som det har gjort i Europa och USA. Så om man kan ta marknadsandelar där inom mikrolån så lär ju liksom potentialen i den här affären var väldigt stor utöver den här chattfunktionen som finns sedan tidigare och spamfiltret för telefonsamtal som har varit deras grundidé så att säga. Men om vi raskt går vidare då så till nästa bolag på listan så nämner ju vi Readly, ett slags Spotify för tidskrifter som en börskandidat. Vad tror du om dem? Är det aktuellt för dem att noteras i år?
Om de är lika opportunistiska som norska Pexip så gör de ju det. Det känns ju som ett sånt här klockrent coronacase. Lyssningen går upp i coronatider, i tider av karantän. Det har de sagt, inte minst i Italien och Storbritannien som har haft kraftiga karantäner. De har tagit in riskkapital, de har en värdering i fjol på 900 miljoner kronor så att det är ingen vansinnesvärdering. Jag tror börsen skulle kunna välkomna ett bolag som Readly och hoppas att det här kan bli gå samma väg som Spotify har gjort och som Storytel håller på att göra. Ett Spotify för tidskrifter låter ju som en idé vars tid är kommen. De växer och liksom har en bruttomarginal som tyder på att de kommer att kunna bli ett lönsamt bolag så småningom, även om de inte är det ännu. Om man ska gå vidare på listan, G-Loot nämner vi också. Ett bolag som låter deltagare i e-sportstävlingar satsa pengar på sig själva. Vad tror du, Johannes? Jag gissar att det där bolaget är en bit bort från börsen. Det är nog ganska många saker som måste liksom landa lite tydligare för det bolaget innan de noteras.
Det tror jag nog. Och jag har väl hört att de ganska länge har varit ute och sökt kapital utanför börsen så att säga i en större runda. Jag tror vi även har skrivit om det att de var ute och fiskade efter ungefär 1 miljard kronor i riskkapital här. Så att vi får väl se vad som händer. Jag tror att det, precis som du är inne på, dröjer lite. Men om vi går vidare då så ett annat intressant bolag är ju Rocker som tidigare hette Bynk, ett ganska omskrivet kredit- och lånebolag där Schibsted är en av de största ägarna. De har ju gått ut och sagt att börsen kan bli en väg framåt för att hitta finansiering. Vad tror du, är det också ett bolag som
alltså,
har kvar sina
magen
planer?
Trots? Tittar på att de tog in 500 miljoner kronor i sin senaste runda så är min magkänsla att Schibsted kommer ju inte gå in med liksom ännu mer pengar i en kommande runda och då om de vill liksom fortsätta hålla i det här bolaget så tror jag att de tänker börsen. Alternativet är väl att någon annan typ av investerare skulle komma och sätta klona i Bynk och pumpa in ännu mer pengar liksom utanför börsen, men jag gissar att det där ändå är en, liksom en börskandidat. Återigen, alltså kredit, konsumentlån och snabba krediter och sånt där, det är ju någonting som har det lite tufft nu i coronakriser, så att det är väl en liten varningstriangel där på Rocker, men vi följer det, vi får se vad som händer. Yubico har vi nämnt också, det är ju ett jättefint svenskgrundat techbolag som har kontor i Stockholm men också väldigt stark närvaro i Silicon Valley, grundades 2007. De specialiserar sig på IT-säkerhetsnycklar och har flera stora techjättar på kundlistan, till exempel Google, Microsoft, Facebook och Amazon. Och har en fin omsättning. Redan 2018 hade de en omsättning på 380 miljoner kronor nästan. Värderas till 5,8 miljarder i fjol i alla fall, sist vi skrev om det. Så att det är ju den här vd och medgrundaren Stina Ehrensvärd som vi har intervjuat flera gånger som håller i det där. Det är intressant att se. Men också kanske inte i år. Kanske är det ett par år bort. Eller vad tror du?
Ja, men det tror jag nog. Tanken är väl att växa vidare, som jag har förstått ett tag till i alla fall. Sen skulle jag kunna tro att det här är ett bolag som skulle kunna vara en uppköpskandidat för någon av de här stora techjättarna som kanske redan finns på kundlistan, till exempel Google, Microsoft är väl de två jag tänker först på. Vi får väl se helt enkelt hur det blir för Stina Ehrensvärd och Yubico. Men om vi går vidare, ett annat bolag som liknar Readly, som vi var inne på lite här, att de så att säga liksom distribuerar innehåll, är ju Acast, men då i form av poddar istället. Vad tror du om dem? De har ju varit ute och snackat om en börsnotering ganska länge, eller det har i alla fall surrats om det.
Just det, och de har liksom inte fått upp värderingen tillräckligt bra för att våga ta steget in på börsen. Nu, enligt mina källor, så indikerar den inofficiella aktiehandeln i bolaget ett marknadsvärde på cirka 2 miljarder kronor. Det är ganska bra. Jag tror att de håller på att försöka ta in en stor summa pengar i USA, och lyckas de med det så kanske det blir en pre-IPO-runda och sen så får vi se en notering. En poddplattform som Acast känns som att den har ett starkt existensberättigande, men man har tuffa konkurrenter, inte minst Spotify som var nära att köpa Acast för några år sedan men tyckte prislappen var lite för hög. Så vi får se, det ska väl se lite stabilare ut för Acast tror jag innan de vågar ta steget. Neo4j är ett annat bolag på listan här. Du har ju snackat med dem ganska nyligen, Johannes.
Ja, och grundaren där, eller vdn också, Emil Eifrem, han vill väl inte ge något riktigt klart besked huruvida en börsnotering är aktuell i närtid eller inte. De så att säga har snackat om en börsnotering senast 2020, men den planen sattes för sisådär 5 år sedan som jag förstått det, och mycket har hänt sedan dess. De har tagit in väldigt mycket kapital från amerikanska investerare under de här åren. Värderingen är inte känd, men jag skulle gissa att det handlar om flera miljarder kronor. Det är också ett sånt här bolag som Yubico som går lite under radarn eftersom att de har majoriteten av sin verksamhet i USA och sina stora kunder där. Men vi håller såklart ett vakande öga på dem också.
Neo4j, det här hyllade grafdatabasbolaget från Malmö alltså. Vi tog också med Sound på listan. Där kan vi ju säga, det ser ju inte så ljust ut. Det här är alltså det här hårdvarubolaget som jag pratat om så många gånger. Kända för sina Marshall-högtalare och Urban Ears-lurar. De inledde ju förberedelser för en börsnotering eller en försäljning redan i början av 2019. Men avbröt planerna i januari i år med beskedet att en notering kan ske först om 2-3 år. Vi har ju rapporterat en hel del om det här bolaget. Senast så skrev vi om dem i februari att värderingen hade halverats och nu låg på en ynka miljard.
Ja, precis. Sound verkar ha haft ett väldigt tufft år 2019. Vi har ju rapporterat om att de vände till förlust faktiskt för första gången på länge. Och ordföranden och storägaren Tommy Jakobsson har ju varit inne på att en av orsakerna till det är att de har missat den här true wireless-trenden. Det vill säga trådlösa hörlurar som ju liksom säljs på bred front nu av nästan alla tillverkare. Sound har inte släppt någon sån än, och även vdn Pernilla Ekman fick ju lämna mycket av den anledningen också. Så att ja, det ligger nog några år bort. De får nog omgruppera verksamheten lite här kommande år skulle jag tro.
Ja, andra bolag på listan: Meds, Codemill, Fatshark, läs den på digital.di.se. Bay Area i Kalifornien, där en av Teslas fabriker ligger, är inne på sin 9:e vecka med nedstängning av samhället. Grundaren och vdn Elon Musk har tröttnat och bröt i måndags mot orden att hålla fabriken stängd, vilket har dragit igång en åsiktsstorm. Med mig för att rapportera och diskutera det senaste har jag digital Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson Jeffrey. Hallå där, Miriam.
Hej Jonas.
Du och din familj, ni har alltså varit hemma i 9 veckor i sträck nu. Förstår jag det rätt då?
Ja, det stämmer. Vi har varvat jobb här hemma då med hemskola för vår äldsta dotter i 9 veckor. Och som jag pratat om här i podden tidigare så får vi ju gå ut och det gör vi varje dag. Men vi är socialt isolerade och vi bor ju i San Francisco och det ligger ungefär en timme om man kör bil till Teslas fabrik i staden Fremont här i Bay Area. Och i den här fabriken så jobbar det vanligtvis 10 000 personer av Teslas runt 50 000 anställda. Och Bay Area var först i USA med att stänga ner allt utom samhällskritiska funktioner. Och det räknas då alltså Teslas fabrik inte in i. Och här har man faktiskt inte släppt på så många restriktioner än alls. Medan det i resten av Kalifornien då har öppnats upp något lite mer. Även om det fortfarande är och säkert kommer vara begränsat ett bra tag. Som det verkar.
Ja, just det. Och Elon Musk är väldigt upprörd.
Ja, det är han. Och redan här för ett par veckor sedan så twittrar han ut och befria Amerika nu. Och sen dess har ju några delstater öppnat upp lite mer, som Nevada, där Tesla också har en fabrik. Men i Alameda County här i Bay Area, där fabriken ligger i den här staden Fremont, så har man sagt nej till att Tesla ska få öppna sin fabrik. Mm. För tillfället i alla fall.
Ja, jag har också följt det här lite grann via amerikansk radio framförallt. Man kan ju förstå att Elon Musk tycker att det är jobbigt att Teslas fabriker ska vara stängda längre än andra fabriker. Nu öppnar ju de flesta, eller alla bilfabriker upp i USA på andra håll. Men det är också intressant att han tar det här liksom upproriska politiska tonläget på Twitter och... Jag läste även, eller hörde faktiskt honom prata i en sån här earnings call med aktieägarna där han då jämförde shelter in place-karantänen med att fängsla folk i sina hem och råna dem på sina konstitutionella rättigheter. Så att det är ju, han gör ju liksom lite så här radikal politik av det hela också samtidigt. Men du, Miriam, du har ju skrivit om turerna kring det här senast i måndags. Då ville Musk öppna fabriken i Fremont och han svarade också med att stämma Alameda County här i helgen. Och han hotade även med att flytta Teslas huvudkontor och i alla fall delar av produktionen från Kalifornien. Och i måndags så bestämde sig alltså Elon Musk för att öppna fabriken ändå mot Alameda Countys order, eller hur?
Precis, det stämmer. Och han öppnade alltså ändå och en del anställda gick då ut anonymt och sa att de är oroliga för sin egen hälsa men också då för att bryta mot den här orden kan man tänka sig. Och som vanligt då använde Elon Musk Twitter för att föra ut sitt budskap kring detta och där sa han att de minsann får arrestera honom om det skulle vara så och inte hans anställda då kan man tänka sig att han syftar på.
Ja, och det kanske inte egentligen är en arrestering som ett sånt här övertramp skulle leda till utan snarare böter och sånt där. Men i alla fall, det här beslutet utlöste också en rad uttalanden från andra personer som stöttar Elon Musk. För det finns ju en hel radda, eller hur Miriam?
Ja, faktum är ju att Kaliforniens demokratiska guvernör Gavin Newsom står bakom Elon Musk och även då presidenten Donald Trump. Och det hör ju inte till vanligheten att de är överens om någonting. Vilket Musk också påpekade på Twitter såklart. Och även Trump använde såklart Twitter i vanlig ordning för att uttrycka sitt stöd då till Tesla. Sen har Musk också med sig till exempel borgmästaren i Fremont där fabriken ligger. Och en rad andra personer.
Mm. Så det är stor politik, det är liksom presidentvalskampanj, politik och lokalpolitik. Allt är liksom i en enda stor röra det här.
Ja, och Musk har ju också varit noga med att påpeka då, som du sa i inledningen, att Teslas fabrik är den enda bilfabriken som inte är öppen och också den enda som finns i Kalifornien om jag har förstått det rätt. Och han har nu då också gått ut och hotat med att flytta delar av produktionen och även huvudkontoret till Nevada eller Texas. Och det triggade i sin tur en rad politiker i Texas att uttrycka sig positivt kring att ha Tesla på plats, som Dallas borgmästare och Texas-senatorn Ted Cruz.
Ja, och USAs finansminister Ted Mnuchin stack också ut hakan och sa att det är troligt att Tesla kommer att flytta sitt högkvarter från Kalifornien.
Ja, vi ska ju säga att högkvarteret ligger ju inte i Fremont utan i en annan liten stad här i Bay Area, Palo Alto. Men där gäller ju också samma order att de anställda ska jobba hemma.
Mm. Hur har Alameda County reagerat på att Elon bryter mot ordern då, hittills?
Ja, Alameda County gick ut här nu igår tisdag och sa att han måste stänga fabriken igen. Och det var ju då i måndags som Elon gick ut och sa att han hade öppnat den. Men några av de anställda har också sagt till exempel The Verge att produktionen redan var igång under helgen. Och det var ju alltså då som Tesla stämde Alameda County. Och en del anställda ska också ha kallats tillbaka redan förra veckan.
Många turer alltså. Och visst är det också så att Tesla har en plan för hur man ska öppna upp på ett säkert sätt med liksom distans, hålla distansen och ansiktsmasker och kolla temperaturerna på folks kroppar när de släpps in i fabriken och sånt där.
Ja, de ska ju ha lämnat över en sån plan då till Alameda County i förväg när de ville öppna fabriken. Men sen ska ju ändå anställda uttryckt en rädsla. Och flera har också sagt att det inte går att hålla distans när man arbetar i fabriken. Men de ska i alla fall ha testat temperaturer och ha fått ansiktsmasker och så när de har kommit till jobbet. Sen har väl de också annan skyddsklädsel som vanligtvis när de jobbar i fabriken. Och sen var det ju också tydligen så att Alameda County hade tänkt sig att fabriken skulle få öppna inom kort, även då innan Elon Musks stämning. Och en representant gick ut här igår från Alameda och sa att de hoppas att de ska kunna hitta en lösning till den 18 maj.
Mm, precis. Det gör det också lite extra pikant att Elon Musk har så höga tongångar, att det kanske bara handlar om några dagar eller någon vecka egentligen i liksom hur de skiljer sig åt. Vi får se vad han vill, om Elon flyttar till Texas eller inte, jag gissar inte. Han har ju precis fått barn, har vi ju faktiskt rapporterat om på D-Digital, så att det kanske inte är läge för några andra jättestora beslut just nu. Vi får se hur det går. Jag tackar dig för idag, Miriam. Vi hörs om ett par veckor igen.
Det gör vi, Jonas, och stay safe som vi säger här borta i Kalifornien.
Thank you, Miriam. Digitalpodden sponsras den här veckan av Trustly, ett fintechbolag som utvecklar och säljer betallösningar med målet att göra direktbanksbetalningar smidiga och enkla för alla. Man gör det genom att koppla ihop kunder och handlare via bankkontot, navet i människors ekonomi.
Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi alltid kommer ut med nya avsnitt.
Kolla även in DI's andra poddar, från Dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Och vår egen intervjupodd Startup Stories, där vi har några avsnitt här som är ganska färska faktiskt.
Mm, och ni får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcast eller så kan ni lyssna på oss via Acast eller Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden, mejla då perhedlund@di.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI:s chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.